Det var väldigt nära förut här att min kollega Susanne också fick en glimt av en naken pastor. Jag fick precis på mig shortsen innan hon ryckte upp dörren till det lilla förrådet där jag stod och bytte om. Det har faktiskt hänt en annan gång att en dopkandidat har ryckt upp dörren efter dopet och jag stod där i hela min skönhet. Och när jag pratade med henne efteråt så sa hon, vad tur att du hade shorts på dig i alla fall. Och det hade jag inte. Men hon är än idag övertygad om att Gud beskyddade hennes ögon från att få uppleva det. Så det är fint, han är med i alla typer av situationer. Idag är det pingstdagen och vi har redan varit med om ett dop och det är ju egentligen den bästa förkunnelsen. Det som vi får ta del av när vi får döpa människor, det säger ju långt mer än vad man kan säga med ord. Så det är ju en del av budskapet idag i allra högsta grad. Men jag ska också försöka säga någonting om den helige ande på pingstdagen. Och det är också naturligt i och med dopet. För den helige ande är ju hjälparen som skulle sändas till oss. Som Jesus lovade, som Guds personliga närvaro här på jorden. Och det är ju anden som vi först möter när vi dras till Jesus, när vi dras in i faderns närvaro, så är det ju anden som verkar. När vi säger ja till honom så är det anden som verkar och manar och leder oss. Och för att titta lite mer på hur det kan se ut så ska vi läsa ett par ställen i Bibeln, tänkte jag. Och då har ni biblar så får ni gärna slå upp Johannes evangeliet kapitel 3. Där hamnar vi i ett samtal mellan Jesus och en lärd man som heter Nikodemus. Och då talar de om det här. Vad är det anden gör egentligen i oss? Och då säger Nikodemus, han kommer till Jesus en natt från andra versen och säger: Rabbi, vi vet ju att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana här tecken som du gör utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och då svarar Nikodemus, va? Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött. Och det som har fötts av ande är ande. Så var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Här hamnar vi i det här samtalet som sker på natten. Nikodemus kommer till Jesus och undrar, men hur är det med de här grejerna egentligen? Och får ett lite kryptiskt svar, tycker han själv. Men Jesus förklarar vad som sker när en människa blir född på nytt. När den får ta klivet från världens rike till Guds rike. Och då sker en ny födelse, säger han. I det mänskliga livet så är det ju är ett barn som föds resultatet av två människor som har förenats och det leder till liv. Och i Guds rike så sker en ny födelse när Guds ande och en människas ande förenas. Då skapas en ny varelse. Det är det Jesus är ute efter. Och Paulus talar också om det på ett annat ställe i Romarbrevet 8. Som jag också tänkte vi skulle läsa och ha med oss in i den här predikan. Romarbrevet 8, sidan 1124, om ni har de gula biblarna som finns att tillgå. Och i vers 14, då beskriver Paulus samma sak på det här sättet. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen, utan ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Och är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidanden för att också få del av hans härlighet. Här är Paulus ute efter samma sak som Jesus förklarar för Nikodemus. Att det som sker när man föds på nytt, när man blir en ny skapelse och ett nytt andligt liv börjar, det är det här. När vi föds mänskligt sett så föds vi också in i en familj. Och det är på samma sätt även i våran andliga födelse. Det är det som är församlingen, Guds folk. Och det är därför det är självklart att när man döps så döps man också in i en gemenskap, i en församling som på något sätt uttrycker det. Vi föds in i den kristna familjen och anden verkar i oss på väldigt många olika sätt i det här nya livet och i den här nya familjen. Och till att börja med så är det ju det som Paulus är ute efter i Romarbrevet här, att anden hjälper oss att odla och utveckla relationen till pappa Gud, till våran fader. Han ger oss förvissning om att den är verklig. Anden själv vittnar med vår ande, säger han. Det är ett andens verk att vi förstår att det här är på riktigt. Det här är någonting som händer i verkligheten, att vi kan leva i gemenskap med Gud. Det är genom anden som vi kan förstå att det som hände på korset, det leder verkligen till fullständig förlåtelse. Vi säger ju en massa saker i kyrkan som egentligen är ganska ogreppbara sanningar. Det här kan vi ju inte förstå med det mänskliga intellektet. Men genom anden kan vi förstå att vi är fullt ut befriade och förlåtna. Den oöverstigliga muren som fanns mellan Gud och människa, den är riven. Det vittnar anden om i våra hjärtan. Och därför kan vi nu komma till Gud som hans söner och döttrar, säger Paulus. Vi är adopterade in i Guds familj och får rätten att bli hans barn. Alla människor är ju skapade till Guds avbild, men alla människor är inte Guds barn. Utan den rätten har Gud gett till dem som tar emot honom och vill leva i gemenskap med honom. Så att vi kan födas på nytt genom anden. Och det här barnaskapet som vi får ha hos Gud, det är ju heller inte en relation med någon slags frånvarande fader. Eller avlägsen, eller argsint, eller kylig, eller ouppnålig. Så var det ju väldigt mycket på Jesus och Paulus tid som man såg på Gud. Gud är någon långt borta, en helig och avlägsen verklighet. Men både Jesus och Paulus vittnar ju om någonting annat. Och det var ju fullständigt revolutionerande att Jesus talade om Gud som Abba. Den här intima arameiska termen för pappa. Hur kan man tala på det sättet om Gud? Jo, genom andens verk så är det faktiskt en verklighet. Vi kan få erfara den relationen och den gemenskapen. Gud vill att vi djupt inom oss, på våran vandring i livet som kommer se olika ut i olika säsonger, som kommer präglas av både glädje och motgångar och kriser och fantastiska händelser. Och han vill att vi ska möta det med en fast förvissning om att vi är hans barn. Det är vad anden gör. Men anden gör också mycket mer än det. Att födas på nytt och inlämmas i barnaskapet och i Guds familj, det är ju startskottet på det kristna livet. Det är ju då det börjar. Men vi tror ju också att anden vill göra så mycket mer ibland oss. Vi tror ju på andens kraft och gåvor. Vi tror att det är avgörande att fungera som Gud har tänkt. Ett kristet liv har ju som syfte att formas till likhet med Jesus och leva i relation med fadern. Det är det ena. Och det andra är ju att vi gemensamt har som syfte att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är det andra. Och det är ju inte så små saker. Det är ju ingenting man tar sig an med en handvändning eller gör med höftar till någonting och så var det gjort. Nu är jag lik Jesus och nu har vi gått ut i hela världen. Utan här måste vi inse att vi är fullständigt beroende av andens kraft och närvaro för att kunna göra det som Gud har tänkt. Vi vill ju inte bara vara en grupp människor här i Åbytorp som tror vissa saker, beter sig på ett visst sätt, samlas i kyrkan ibland och sjunger vissa typer av sånger, utan vi vill ju vara en gemenskap som är fylld av Guds kraft. Det längtar vi efter. En gemenskap som inte bara lever efter mänskliga resurser och mänsklig planering, även om vi värdesätter det också, utan som räknar med Guds kraft i allt vi gör. Och det är ju vad pingsten handlar om. Pingsten handlar ju om att Jesus försöker förklara för lärjungarna att tro inte att ni kan gå ut och göra det här, allt det som jag har försökt säga till er, på egen hand. Det kommer ju inte gå. Utan han lämnar över stafettpinnen till den här lilla gruppen människor och säger: gå ut och gör allt som jag har gjort och visat er. Men ni kommer inte vara ensamma i det. Utan Gud har lovat att sända sin ande. Och man kan ju fundera på hur de kände sig. De hade vandrat med Jesus. De hade förstått att han var grejen. Så pass mycket att de lämnar allt som är deras andra liv och följer honom. Och de hade fått se Jesus göra fantastiska saker. Och också fått vara med själva att göra sådana grejer. Och så står de där och ser Jesus uppspikad på ett kors och tänker: nu är det slut. Nu är det över. Vi som trodde att det här var början på någonting, men det var det inte. Och så inser de i nästa läge att jo, det var det i alla fall. De måste ju ha varit helt förvirrade av alla de här kasten fram och tillbaka. Och just som de gläder sig över att Jesus är tillbaka, han har uppstått, han är bland oss igen, det var inte slut, så säger Jesus: nu ska jag lämna er. Och lika lite som de fattade när han pratade om andra saker som sin död och uppståndelse, lika lite förstod de säkert nu. Okej, så det handlar om oss nu. Hur ska det här gå till? Och vi ska vänta på anden, det sa han. Men mitt i den här förvirringen så hade de ju förstått så mycket som att det är läge att göra som Jesus säger. Har han sagt att vi ska gå till Jerusalem och vänta på andens gåva, då gör vi det. Och så kom det med besked. Det beskrivs som en stormvind. Det var någonting som drabbade alla som var samlade. Precis som profeten hade sagt. Det kommer en tid när Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Och helt plötsligt är de där. Och den här lilla, rädda, försagda skaran förvandlas till någonting annat. Genom andens kraft. Vilket i sin tur förvandlar deras omgivning och beskrivs som att de vänder upp och ner på hela Jerusalem med det de säger och gör. Och det här var ju hur Gud hade tänkt att ett normalt kristet liv skulle se ut som. Och sen dess har det sett ut så. Eller? Inte riktigt kanske. Utan det här har ju gått fram och tillbaka i vågor. Och vi kan se i historien att andens kraft alltid finns där. Och verkar i olika rörelser, i olika tidsperioder på olika sätt. Men ett normalt kristet liv ser ju på många sätt annorlunda ut för oss. Inte minst i västvärlden. Vi har ju gjort någonting annat till ett normalt kristet liv. Ett liv där vi tänker att vissa saker är sanna. Vi tror på det här. Vi följer en viss rutin som innebär att vi kanske åtminstone ibland går i kyrkan. Men i övrigt kanske det inte är så jättestor skillnad på mig och en människa som inte känner Jesus. Och den stora skillnaden ligger ju i det som hände på pingstdagen. När kyrkan har varit som allra bäst, då har den ju fungerat i andens kraft. Och det är ju därför vi behöver ta till oss Bibelns uppmaning att ständigt låta oss fyllas av anden. Jesus säger: kom till mig och drick. För att leva det kristna livet i efterföljelse till mig så måste ni komma till mig och dricka. Inte bara en gång utan gång på gång på gång. När Paulus i apostlagärningar grundar församlingar och ibland besöker församlingar som någon annan har grundat, så är nästan alltid hans första fråga: har ni fått del av anden? Har ni blivit uppfyllda av anden så att ni kan leva i Guds kraft? För annars går inte det här. Det är ju genom att bli fyllda av anden som vi får frimodighet och kraft att vittna om Jesus. Som vi blir utrustade till tjänst i Guds rike. Det är det som förlöser andens gåvor i våra liv. Och håller oss nära Gud. I en intim relation där vi gör bara det vi ser Fadern göra. Det var det Jesus modellerade. Och han har inte tänkt någonting mindre för oss. Och det här är ju färskvara. Att låta sig fyllas av anden är ju ingenting som sker en gång i starten på det kristna livet. Eller någon erfarenhet jag gjorde för väldigt länge sedan. Utan det här är ju något som Bibeln uppmanar oss att söka och sträva efter kontinuerligt. Ni har inte utvalt mig, säger Jesus, utan jag har ju utvalt er. Att gå ut i världen och bära frukt som består. Det finns ju en massa sådana ställen som vittnar om att Jesus har ju tänkt att följa honom ska vara något mycket mer än att bara vara mottagare av hans välsignelser och leva ett gott liv i hans närhet. Han säger vid upprepade tillfällen att en relation med honom kommer leda till att vi demonstrerar Guds makt. På samma sätt som han har gjort och som hans efterföljare gjorde och som har skett hela tiden genom historien, åtminstone på vissa ställen och i vissa tider. Det är så det är tänkt att se ut, säger Jesus. I början av 1900-talet så började en enorm rörelse i andens kraft i ett antal olika länder parallellt. Chile och Brasilien och Peru fick uppleva en våg av den heliga andes kraft som förändrade inte bara kyrkan utan de här nationerna i grunden. I Argentina däremot var det trögt. Man sände missionärer till Argentina också, men från 1909 till ungefär 1950 så summerade man i ett stort missionsarbete som hade skett att vi har fört 174 människor till tro på 40 år. Jämfört med de tusentals som kommer till tro i Brasilien och Peru och Chile och Colombia. Vi behöver det här också. Och man bad och längtade och jobbade hårt. Och i början av 50-talet så fick en man som hette Tommy Hicks ett budskap från Gud. Han bad i en gudstjänst och så fick han se en syn. Det var en karta över Sydamerika och längst ner i den, på den kartan så var det vita fält som vajade, massa strån. Och så såg han hur de här stråna förvandlades till människor som sträckte sig mot honom och sa kom och hjälp oss. Och han tänkte att det här är ju som i apostlagärningarna när Paulus har den här drömmen om en man från Makedonien som säger kom hit och hjälp oss. Och han tog det på samma sätt och tänkte Gud vill att jag ska åka till södra delen av Sydamerika, till Argentina. Han prövade det under ett par års tid, fick ett flertal bekräftelser på mirakulösa sätt att det här är vad Gud har tänkt. Så till slut så sålde han alla sina ägodelar och köpte en flygbiljett till Buenos Aires. Och satte sig på planet med en liten väska och $47 på fickan. Det var allt han hade. Han visste ingenting egentligen om det här landet, om kulturen. Men han kände Guds kallelse. När han satt på planet dit så fick han ett namn i huvudet. Det återkom hela tiden. Perón. Vad betyder det här? Vem är det? Så han frågade en flygvärdinna, stannade henne och frågade vem är Perón? Det är ju våran president, sa hon. Juan Perón var ju diktator i Argentina på den här tiden, på 50-talet. Han var ju en militärofficer som hade tagit makten i en militärkupp och körde ett ganska hårt skepp ner i Argentina. Rensade ut människor som tyckte något annat än vad han tyckte, skickade dem till arbetsläger. Han var gift med Evita, Eva Perón, som var en känd skådespelerska och kultfigur i Argentina. Det fanns en enorm kult runt både presidenten och hans fru. De var upphöjda människor. Och när han kommer fram och förklarar för missionärerna på plats att jag tror att Gud vill att jag ska prata med presidenten, så mottogs inte det som en bra idé. Det kan du inte göra. För det första så tvivlar de på att du kommer ju inte ens komma fram dit. Det går ju inte bara att kliva in i regeringshuset eller palatset och be att få prata med presidenten. Så går det inte till. Och om du skulle lyckas komma fram så är det troligaste som händer att du skickas iväg till ett arbetsläger. Det vore väl jätteonödigt. Men Tommy Hicks hade en övertygelse om att Gud säger inte bara såna här saker utan att han vill någonting med det. Och han var rätt envis. Så han gick till palatset. Han kom så långt i sin övertygelse bland människor att han borde få träffa presidenten, att han kom till religionsministern. Men där verkade det ta stopp. Jag kan inte släppa in till presidenten hur som helst, det går inte. Men förklara för mig vad du vill, och det gjorde han. Och när de satt där och hade ett samtal, då kommer ministerns sekreterare in. En man som haltar rejält. Ena benet är blåsvart och knät är jättesvullet och han kan knappt gå för han har så ont. Och han ber sin chef, ministern, om att få gå hem. Jag kan inte jobba, jag har så här ont. Får jag be för dig, säger Tommy Hicks då. Ja, inte ens om Jesus själv vore här skulle han kunna göra något åt det här benet, sa mannen. Då böjde sig Tommy Hicks ner vid hans fötter och la händerna runt knät och bad att Gud skulle visa sin makt. Och den här mannen bara rycker till när, och Hicks känner hur musklerna ger efter och slappnar av helt plötsligt. Och så säger han, jag har ju inte ont längre. Då vänder han sig direkt till ministern och säger, får jag träffa presidenten nu då? Jag ska personligen ta dig till honom, säger han då. Så tog han med sig Tommy Hicks och kliver in till Juan Perón. Och han lägger fram sin sak och säger, det här landet behöver Jesus. Och de pratar ett bra tag tillsammans och de avslutar med att be och Perón omfamnar Tommy Hicks. För Gud hade förberett honom. Och så avslutar han med att säga till sin assistent, vad han än ber om, låt honom få det. Och Tommy Hicks bad om en idrottsarena, den största de hade i Buenos Aires. Och han bad om att få tillgång till media, till radio och tv för att samla ihop människor. Och sen höll man möten och under 52 dagar så predikade Tommy Hicks för närmare 2 miljoner människor. Vid 1900-talets början så fanns det kanske 50 000 evangeliskt kristna i hela Sydamerika. Idag finns det 7 miljoner bara i Argentina. Och alla de som har arbetat på det här missionsfältet säger att det som var starten på det Gud gjorde och har fortsatt att göra under 70 år, det var att han sände hit Tommy Hicks. En människa. Som vägrade lyssna på det som är rationellt och förnuftigt, utan som litade på att har Gud sagt någonting, då kommer han ju också göra det. Ett antal år senare åkte Mikaela Holgerssons farfar Bertil Holgersson ut som missionär och har fått uppleva den här väckelsen på plats. Hur tusentals människor kommer till Jesus varje år och det pågår fortfarande. Det här är vad anden gör. Och det behöver ju inte betyda att vi sänds iväg till en annan plats. Många gånger har det inte betytt det. Hur många hade hört talas om Tommy Hicks innan? Några enstaka händer. Jag skulle kunna berätta tusentals exempel som ser ut på samma sätt. Att det här är vad anden gör. Den frimodighet och det modet och kraften i att vittna om att Jesus är enda vägen. Den övernaturliga kraften som visar sig i tecken och under och som bekräftar att det här är ju Gud som verkar. Det är ju vad anden gör hela tiden. Och samma ande som uppväckte Jesus från de döda och som bodde i Tommy Hicks bor ju i dig och mig också. Det är ju ingen skillnad. Du och jag har inte fått en annan ande eller en mindre del av anden på något sätt. Utan det här är ju någonting som kan bli verklighet i varje troende människas liv. att vi får leva i andens kraft om vi låter oss fyllas av anden. Och frågan till dig och mig blir ju då, längtar du efter det? Längtar du efter att livet med Jesus ska bli så mycket mer än bara en intellektuell tro? När det blir liv och kraft och passion och äventyr och utmaningar som blir asjobbiga ibland. Men där vi får leva i Guds kraft. Då behöver du och jag be om och sträva efter och söka efter att fyllas av anden. Och du kommer aldrig bli mer redo än du är just nu. Lärjungarna var ju inte ett dugg redo. Jesus sände ju ut dem långt tidigare än vad någon av oss skulle ha gjort. De saknade ju både tro och kunskap och erfarenhet och karaktär. De var egentligen inte alls mogna det ansvaret de fick. Men de fick det ändå. För Jesus visste ju att det är ju andens närvaro och kraft i deras liv som kommer förvandla deras omgivning. Och det är det som är det normala kristna livet. Jag längtar efter det. Jag har fått vara med och se Gud göra ganska fantastiska saker. Människor som har blivit helade, människor som får komma till tro, Guds mirakulösa ingripanden på olika sätt och ledning i vardagen. Men det här är ju bara en bråkdel av vad jag tror att Gud vill göra i mitt liv. Och jag vill inte leva på gamla saker som Gud har gjort. Och att det skulle vara vad jag är nöjd med. Utan jag längtar efter något mer. Och jag tror Gud längtar efter något mer. Han längtar ju efter att få fylla dig med sin ande. Att få se dig vittna frimodigt om det enda som människor kan bygga sitt liv på som håller. Det är ju det vi tror. Gud har också gett dig rätten att bli hans barn. Och det är grunden för allt det här. Oavsett vad du möter, oavsett hur livet ser ut, så är du förankrad i att du är ett Guds barn. Och det kan du få uppleva också genom ett vidrörande av den heliga ande. Om du har levt som kristen under lång tid, men aldrig riktigt fått uppleva den här vissheten om att du är Guds barn. Eller förnyelsen av att bli fylld av Guds ande på nytt igen. Då kan du få göra det idag. Han är ju här. Om du inte känner Jesus, om du längtar efter att få vara ett Guds barn, då kan du få ta ett sånt steg och ett sånt beslut idag. Det finns inget som hindrar det. Han är här för att möta dig. Det är ju med anden som livet med Jesus blir på riktigt. Och vi uppmanas att låta oss fyllas av anden. Inte en gång, inte två gånger, utan hela tiden. Och därför ber vi, kom helige ande.